Jag har känt mig besviken. Jag har känt mig övergiven. Och jag har alltid undrat. Jag har gråtit och jag har saknat. Vad var han som skulle lära mig allt han kunde? Vad var han som alltid skulle finnas där och var min idol? Var var min pappa? När jag var 1 år gammal så försvann han och jag har sökt och jag har letat. Och det enda jag funnit har varit ett svart hål som inte har gått att fylla igen förrän nu. För nu startar ett nytt kapitel i mitt liv. Nu startar det kapitlet jag alltid velat ha och nu äntligen kommer att få. Och jag kommer få dela detta med en annan individ. För jag har nyligen fått reda på att jag ska bli far till ett barn tillsammans med Ida. Jag kan inte med ord beskriva hur mycket det här betyder för mig och hur lycklig jag är. För det är nämligen så att jag ska bli världens bästa pappa. Ja, det är tufft. Det är tufft att prata om det. Jag bröt ihop så jag fick stänga av och gå tillbaka nu. Men det är som att en pusselbit faller på plats. Som är svår att beskriva. Men det känns helt fantastiskt. Och det är faktiskt så här att jag och Ida Varg, min kära fästmö, har startat en ny podd idag som heter Sånt i livet med Alex och Ida. Det är en personlig podd, den är faktiskt väldigt rolig och härlig. Jag tycker att första avsnittet som vi har tryckt ut nu är riktigt, riktigt grymt. Det får du supergärna lyssna på, där vi faktiskt går ut nu och pratar om hela den här situationen med att vi ska bli föräldrar och massor av annat. Så att lyssna jättegärna på den podden. Skriv till mig vad ni tycker om den. Den heter Sånt i livet med Alex och Ida. Och den finns där poddar finns. Jag kan också länka i beskrivningen nedan. Men nu hoppar vi in på veckans gäst. Och det är faktiskt lite komiskt för att när han var liten så hatade han verkligen att stå och prata inför folk. Och i dagens läge så är han en av Sveriges främsta komiker, Robin Paulsson. Vi pratar om programledare i Melodifestivalen. Egen talkshow, Robins. Han är också en grym Zlatan-imitator som vi får höra på. Vi pratar om bombhot mot engelska folket och hur han satte så stora mål så att folk verkligen skrattade åt honom och satte en deadline att jag ska klara av det här på 2 år. Jag ska verkligen lyckas göra det. Och det lyckades han också göra. Och då går vi in på hur han gjorde, hans nycklar för att lyckas med det här och hans oräddhet. Han är verkligen en grymt inspirerande person. Så hoppas du gillar avsnittet med Robin Paulsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros.
Välkommen Robin Paulsson, eller Robin Paulsson.
Tack så
till
mycket.
Framgångspodden.
Tack så mycket Alexander.
Paul, Paul, Paula.
Det är det som är frågan ju. Många undrar hur uttalar du ditt efternamn? Och det är lite upp till en själv. Alltså i Skåne, om man stavar P-A-U-L så är det ju Paul. Paul. Ja. Och i Stockholm så är man ju Paul.
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 Paul. Paul.
Så att du får säga, vad vill du säga?
Men jag tycker att det är lite... Det är lite spännande med Paul faktiskt.
Paul. Okej, okay, då kör vi Paulsson.
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 Paulsson. Hur mår du idag, Paulsson?
Jag mår väldigt bra. Jag är mitt uppe i någon form av stand-up. Ja, jag kör mycket stand-up just nu och tycker det är skitkul igen. Det går lite i vågor så där, men nu är det himla roligt.
Härligt. Vilket skämt tycker du bäst om?
och
dra den nu.
Det svår fråga. Jag tror mitt bästa skämt har jag inte hittat på än.
Spännande.
Alltså så är det ju. Jag tänker att stand-up är... Du kan aldrig bli klar. Du kan aldrig bli en färdig stand-up-komiker. Du kan alltid bli bättre. Och det är det som är så fint med det här yrket. Att, alltså du kan bli bättre till du är 70, 80, 90 år gammal. Det finns liksom ingen så här bäst före-datum på ålder. Så att jag känner att jag utvecklas. Jag har hållit på i 16 år nu. Och utvecklas hela tiden.
Har du något sånt som du har så här, nej men den här har jag kan dra liksom så här. Ja. Har du något sånt som du har så här, nej men den här har jag kan dra liksom så här.
Som man alltid, ja, men för mig har det varit Zlatan-imitationen. Alltså det blev ju någonstans, jag har ju förknippats lite med den här Zlatan-imitationen. Och det har ju, folk vill ju höra den när jag kör stand-up, verkar det som. Så det har väl blivit...
Du är sjukt duktig på den också.
Ja, tack så mycket. Tack. Men den har alltid varit med mig. Och jag har liksom då förnyat innehållet. Alltså Zlatan har alltid varit med mig. Men jag har liksom såhär, okej, nu handlar det om det. Nu handlar det om att han spelar i England. Nu handlar det om att, vad ska han göra efter karriären. Så att jag har liksom förnyat Zlatan men behållt Zlatan, så att säga.
Men jag har faktiskt tagit ut här också när vi hör på Zlatan i ditt sommarprat och dig.
Okay. Okay.
Så jag tänkte att vi får lyssna på det här.
Okej. Okay.
Är det Zlatan?
Absolut.
Ja, hej. Det här är Robin Paulsson. Jag vet inte, ja. Först och främst vill jag bara säga att det är en stor ära att få prata med dig, måste jag säga.
Absolut, det förstår jag.
Ja, jo. Ja, vad ska jag börja? Det är ju så att jag har ju imiterat dig under flera år. Och jag bara undrar liksom, ja, vad du tycker om det liksom.
Men jag får fråga dig.
Ja?
Hur skulle du känna? Om du sa att någon klädde ut sig till dig och härmade dig.
Ja visst, det är klart. Alltså, det skulle inte vara så kul.
Nej, det förstår jag. För då skulle du se en tönt. Men när folk härmar mig så ser du Zlatan. Och det älskar Zlatan. Du ringer mig aldrig igen.
Ja, nu har vi hört det. Alltså, jag gillar det. Det var så sjukt roligt. Alltså.
Ja, tack, tack.
Men var det Zlatan som på riktigt på telefon?
Tyvärr inte, det var inte det. Jag hade gärna velat att det skulle vara så, för att jag är ju ett stort fan och det hade varit kul att prata med honom. Jag har tyvärr aldrig gjort det.
Nej, men det kommer nog komma.
Jag
han
hoppas det.
Och garvar åt dig där,
jag hoppas någonstans. Jag hoppas det. Alltså. Ja.
Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Alltså det är ju väldigt varierande, för jag har liksom mitt yrke ser ut så att jag jobbar ju dels på SVT när jag gör den här talkshowen Robin som jag har gjort nu under lång tid. Och det är ungefär 4-5 månader av året. Och då jobbar jag verkligen så här på en redaktion med arbetskamrater. Vi jobbar liksom tillsammans mot det här målet att göra ett bra, så bra tv-program som möjligt. Sen när det är slut så börjar jag liksom helt annorlunda. Då är jag ståuppkomiker och då är det, jag är helt ensam. Och har liksom ingen som så här ser om jag jobbar eller inte, utan då är det upp till mig själv och min självdisciplin och sitta och skriva. Och då är jag med på att turnera mer. Så att idag är jag här i Stockholm och imorgon ska jag till Umeå och sen ska jag till Lund. Och det är ju en ynnest att ha det så att man kan liksom få båda delar.
Jag tycker det var jäkligt häftigt också att du kör så mycket ståuppkomik nu.
Mm.
Och när du var yngre så var det bland det värsta du kunde tänka dig att ställa och prata om för folk.
Det är ju rätt fascinerande. För när jag var, ja, så här 10-11, du vet, man skulle börja hålla så här redovisningar i klassen. Man skulle ha liksom en bokredovisning. Jag hade alltså mardrömmar i flera dagar för att ställa mig framför publiken. Alltså det var det värsta jag visste. Och sen är ju det här med liksom... Ja, men KBT, du vet, att man utsätter sig för det som man är rädd för. Jag började köra stand-up och nu har jag liksom inga problem med att stå och prata framför folk. Och det här vet man ju om, att det är så att om man utsätter sig för det som man är rädd för så försvinner rädslan. Men ändå så drar man sig ibland för att göra det med saker man är rädd för.
Om det har jag funderat på, så att hur kan det värsta man känner för att göra bli det bästa man känner för att göra? Hur kan det liksom vara så?
Det var samma sak, jag var väldigt rädd för att jag hade lite så här klaustrofobi också. Nu tycker inte jag om att sitta inlåst på en toalett, så att din teori där om att det plötsligt blir det bästa faller lite. Men jag var väldigt rädd för liksom att låsa dörren på toaletten. Jag kunde inte, om det inte fanns ett fönster så ville jag inte låsa dörren liksom. Och sen bara, du vet, börjar man göra det någon gång, så gör man det igen och sen så plötsligt är rädslan helt borta. Det är rätt fantastiskt ändå alltså.
Men hur kom du in på komiken då?
Det var det som du vill snacka om innan, att jag var väldigt rädd för att stå på scen. Sen när jag var 15-16 och gick gymnasiet i Lund så blev det liksom det här med spex. Det finns en stark spex-tradition i Lund att man gör. Och så var jag med i det och då tyckte att det var lite kul att stå på scenen. Och så var det en ren slump att jag råkade se ett Seinfeld-avsnitt på tv. Jag hade aldrig sett, jag hade kollat mycket på komediserier när jag växte upp, men jag hade aldrig sett Seinfeld. Och det var något jag aldrig hade sett förut. Jag blev helt så här, vad är detta? Alltså det här var det bästa jag sett. Det här var liksom, ja, det liknade ingenting annat. Jag blev helt obsessed med Seinfeld, liksom besatt, och lånade VHS-band från folk jag inte kände som jag hörde hade Seinfeld-avsnitt inspelade. Och jag vet inte om du har sett Seinfeld, men han gör ju sån stand-up. Han uppträder ju liksom mellan scenerna. Och då tänkte jag, vad är det för någonting? Jag hade liksom ingen koll. Jag bara, vad är det för någonting? Stand-up. Och så började jag liksom googla, finns det stand-up i Sverige? Och jag hade liksom ingen aning. Och så såg jag att det fanns stand-up i Sverige. Och även i Malmö där jag kommer ifrån liksom. Och det fanns en klubb där man kunde liksom som nybörjare testa material och komma upp på scenen och få prova. Och så ringde jag dit och så... Det ena ledde till det andra. Så det här höll jag ju också hemligt. För detta var ju, jag gick i tvåan på gymnasiet. Men jag ville ju liksom inte att folk skulle veta om det här. För du vet, om man kallar sig komiker plötsligt så vill ju folk att man ska säga här, okej, okay, så du tycker att du är rolig liksom. Så det här fick vara liksom min hemlighet, att jag höll på med detta. Så jag fick hålla på med det i lugn och ro där. Och gick i gymnasiet och körde lite stand-up ibland. Och det var ju en perfekt, för mig var det en perfekt start, för att jag hade liksom inget krav på att försörja mig på det. Jag bodde hemma, mina föräldrar tog hand om mig. Jag fick liksom, så när jag hade hållit på i 3-4 år och det var dags att flytta hemifrån när jag var 20-21, då hade jag börjat tjäna lite pengar. Så då blev det liksom, då gled det rakt in och blev ett jobb på något sätt.
Ja, du lyckades ju verkligen väldigt tidigt, tycker jag. Och sen så fick du ju din talkshow också. Väldigt tidigt.
Mm.
Och har gjort en bra resa. Vad tror du nycklarna har varit då? För att du har lyckats så bra som den har gjort.
Alltså jag har jobbat extremt hårt med talkshowen. För hårt skulle jag säga i början. Jag var... jag tänkte på det med drivkraft och sånt. För den här podcasten handlar ju ofta om sånt. Och jag tänkte på det idag att något som har varit min drivkraft och som jag tycker är en ganska underskattad drivkraft, det är prestationsångest. Alltså rädslan av att om inte jag jobbar 150% så kommer det här bli dåligt. Och det här får inte bli dåligt. Därför måste jag öka tempot. Jag måste jobba hårdare. Av ren rädsla. Liksom. Det var en drivkraft för mig i början, att misslyckas. Att göra ett fiasko liksom. Så jag jobbade 7 dagar i veckan liksom. Åkte in på helgerna, satt och skrev. Och bara jag där i hela tv-huset liksom.
Grymt, vad häftigt har du.
Ja, precis, men det var ju mitt namn. Det heter ju fortfarande Robbins, alltså, om det blir dåligt så är det bara jag det går ut över.
Kan du inte berätta hur det kom sig att du fick, typ som 22-åring var det, va?
22, ja, precis, ja.
Fick din egna talkshow. Alltså det är ju nästan lite... Alltså det är sjukt tidigt.
Ja, det är väldigt. Jag skulle säga för tidigt faktiskt. För jag var inte på ett sätt redo. Men det var så att jag var med i en talangtävling. Radiokanalen P3 hade en humortävling som jag var med i. Och så vann jag den. Och då var priset att man fick uppträda på kvällen på någon stor humor, livesänd humorfestival. Och då var det en tv-producent i publiken som såg mig uppträda. Och som ringde mig dagen efter, då var jag 18 år gammal. Då ringde en tv-producent hem till mig och sa, vi ska ha ett nytt tv-program här som jag vill att du skriver till. Aha, wow. Okej, okay, jag är på liksom. Så gjorde jag det, och det blev kanske inte en stor succé, men jag hade fått in en fot på tv. Och så tog jag ett möte med en tv-producent som jag kände, för jag hade en idé till ett tv-program. Så sa han, jag vet inte om jag är intresserad av den här idén, men varför gör du inte någonting själv? Och då tänkte jag, okej, vad skulle det vara? Och då hade jag börjat kolla mycket på Conan O'Brien och Letterman och gillade det, och gillade framförallt det som hände innan gästen kommer in, det här humorn och monologen och så vidare. Så sa jag, vi skulle kunna göra en sån här pilot, alltså ett provprogram på ett sånt här program. Och då sa han, ja, men jag ska kolla om det finns lite pengar till detta. Och så ringde han sen och så sa han, ja, men det finns det, vi kör. Ni får jobba den här veckan och spelar vi in. Väldigt låg budget och så vidare. Så gjorde vi det. satt in så här 30 stolar, så det kom lite publik och det var väldigt lågt. Vi gjorde till och med i ett annat programs dekor. Så att det var ett skrivbord och sådär.
Snyggt.
Och så gick det bra. Och sen på den tiden så var det så att de här SVT-cheferna åkte runt på alla SVT-kontor i Sverige och lyssnade på pitchar, alltså när folk ska pitcha in. Varför ska ni... Liksom, vi vill göra det här programmet och jag tycker att vi ska göra det här programmet, och så ska man få övertyga dem varför de då ska köpa detta och vilja göra detta. Och så kom vi upp då, jag och min producent. Och då har han efteråt berättat för mig, för jag visste inte ens vem chefen var på den tiden. Då berättade han för mig efteråt att när vi kom ut, att bara så du vet, så när vi kom in så sov chefen.
Han sov?
Jag bara, va? Han satt och sov. Det har varit en lång, lång, lång dag, men det är ju ingen ursäkt. Men sen när vi började visa piloten, vi började visa programmet, då vaknade han och började titta omkring och såg att folk skrattade. Och han bara, det här måste vi ha typ.
Honom ska vi ha!
Det var lite den känslan såhär. Jag bara, va? Är det sant? Ja, så är det. Och sen så gick det lite tid och sen ringde han mig en dag och sa, nu är det klart. Det kommer bli av, du kommer göra din talkshow där. Och sen fick vi börja på en ganska anonym tid. Det var 22:30 på onsdagar i kanal 2. Så det var ju inte så här prime time alls. Men det var bra, för vi fick växa in i det, vi fick prova oss fram. Ja,
innan ni...
Sen fick vi lite bättre tid, flyttades till onsdagar 21:00, sen flyttades vi till fredagar 21:00 och sen nu lördagar 21:00. Så att jag måste säga att SVT gjorde det väldigt bra. De var smarta, de tog någonting som de gillade men som absolut inte var färdigt liksom. Lät det växa, gav oss mer förtroende, lite mer pengar. Nej, det gjorde de riktigt bra liksom. Now it's time for
Trey's sister Fregor. Och jag tänkte på första frågan här. Hur övervinner man sina rädslor? Så som du gjorde när du var liten, där du verkligen hatade att stå framför folk. Och nu står du framför hur många som helst och har varit en av dem i Sverige som faktiskt stått in front of mest people.
Ja, men det är ju den klassiska Nike-slogan. Just do it. Alltså det är så enkelt. Det är ju klassisk KBT, att utsätta dig för det du är rädd för, och rädslan kommer försvinna. Även om det är tufft första gången så blir det lättare och lättare och lättare och lättare. Det är väl nyckeln.
Så det är alltså att man ska utsätta sig för det man är rädd för och försöka göra det i en smaklig skala. Har du något tips till dem som typ ska hålla ett tal och är så sjukt nervösa för att hålla det här på bröllopet eller för klassen eller vad det nu är när och knappt kan sova liksom? Hur ska man tänka då?
Jo, du ska förbereda dig väldigt mycket. Kanske mer än vad du tror. När du tänker att jag har repat klart, men då repar du en gång till. Och sen försöker du, det är jättesvårt, men du försöker vara så närvarande att om du gör fel så erkänner du att det där blev fel. Så skulle inte jag säga, det blev fel. Då skrattar folk, de ser att du är mänsklig, de ser att du har, självironisk. Och du kan bara vinna på det. Så att vara transparent när det går fel, men repa ordentligt.
Har du någon nyckel då för att lyckas med det man vill i livet?
Du måste vara fokuserad, du måste jobba hårt. Alltså det här med 10 000 timmar, det är ju inget påhitt liksom. Gör dina 10 000 timmar och var trevlig, skapa kontakter, var kreativ. Tänka också att det inte alltid kommer gå bra. Alltså det kommer gå i vågor liksom. Och när det går lite dåligt så fokusera, kanske jobba ännu hårdare när det går dåligt. Och för det kommer vända liksom.
Om man tar ett tips då till någon som är har misslyckats en del, i alla fall så känner de att de har gjort det.
Mm.
Och känner att det har inte lossnat. Det har inte gått bra. Det har i dens huvud gått dåligt. Det kan inte ha gått bättre, men den här personen känner så. Mm. Vad ger man en tips till en sån person som är lite deprimerad för att den inte känner att det har lossnat?
Det var faktiskt en komiker som jag gillar från USA som började med stand-up när han var 20 kanske. Och så gick det inte bra, men han fortsatte och fortsatte, och så blev han 30-35. Och sen så la han av och började tog ett vanligt jobb och jobbade med det i 10 år. Och sen kom han tillbaka igen. Men helt ny approach, en helt ny stil, en helt ny scenpersonlighet, och plötsligt blev han liksom den största komikern i USA. Och då tänkte jag lite utanför boxen, jag kan inte fortsätta på det spåret jag körde, jag måste tänka på ett annat sätt, för det här funkar tydligtvis inte. Så tänka utanför boxen, var självkritisk också, varför funkar inte detta, vad är det jag för fel, och våga bryta mönster då liksom.
Och den sista frågan till dig då, om du skulle få välja en gäst i Framgångspodden, vem hade du velat välja av alla olika personer som finns?
Jag skulle vilja att du hade Zlatan här, och så sitter jag där och lyssnar.
Det är ju fantastiskt.
Det är bra, va?
Ja, det hade varit grymt. Och sen spelar man in ett avsnitt av Robins också.
Ja, precis. En samproduktion, helt perfekt.
Kan man tänka?
Det blir ekonomiskt bra för båda.
Ja, det är skitbra. Men har du försökt få med Zlatan? Eller?
Ja, många gånger.
Alltså hur många som helst?
Ja.
Har du pratat med hans människa eller?
Ja.
Men det är bara nej.
Nej, kom inte på fråga.
Men vad är nycklarna? Hur får man med då? Cash is king. Det är inte så jävla svårt. Langa upp 10 mil.
Precis.
10 mil i kontanter så får du med en. Ja. Det är inga konstigt att ställa upp en timme.
Nej, precis. Jag tror det kommer bli svårt för vem som helst att få honom när han fortfarande är aktiv. Sen tror jag att det kommer gå.
Men är det att han inte vill göra en intervju? Eller är det för att bygga hans varumärke på att han inte gör? För han dyker upp på lite så här konstiga klipp på YouTube, precis. Lite överallt. Men så här, jag såg något Where the Dawn, en typ så här komikgrej.
Ja, och det vet man ju inte fortfarande vad det är för någonting. Men sen kommer det visa sig att det har någonting med kanske något klädmärke att göra.
Ja,
men
typ så här, Zlatan med Louis Vuitton.
Ja, precis. Men han är också, det är också så här att det finns ett företag som betalar honom enorma pengar för att vara där de vill att han ska vara på träning och på matcher. Eller hur? Han kan inte bara sticka iväg. Alltså det finns ju så mycket pengar i det här liksom, så att sen har han sina projekt och så jag tror inte kanske varken tid eller intresse finns kanske.
Det måste vara en riktigt bra timing.
Precis. Jag tror efter karriären tror jag att han kommer göra fler intervjuer. Jag tror.
Man ska följa dig på dina kanaler och se vad du gör. Hur gör man det?
Man går in på Instagram. Jag heter @robin.paulsson. Och sen tycker jag man ska, om man aldrig sett min talkshow Robins, så ska man göra det. Nu har vi ett lite uppehåll här, men vi kommer tillbaka i augusti med 8 nya avsnitt. Så att kolla in det.
Grymt. En jättestor ära att ha med Robin. Det var jättekul och ett oväntat spännande bra samtal. Det var inte oväntat att det var bra och spännande, som jag sa. Så det var inte som jag sa. Men det var vi glidde in på saker jag inte alls hade tänkt att vi skulle glida in på.
Jag hade inte heller tänkt att vi skulle glida in på vissa saker, men det kom naturligt och det blev bra.
Ja, jag tycker det blev klockrent. Så att, stor ära att få med dig. Jag är jätteroligt.
Tack så mycket. Framgångsbody with Alexander
Trelleros. Välkommen till framgångstipsen med Apler och Pärlor som presenteras i samarbete med Collector Bank. Probably the best bank in the world.
Ever seen in the world.
In the world.
Nej, vi säger Norden. Jag vill vara lite mjuk.
Det är sant, det har du helt rätt i. Och vi lyssnar på komikern och programledaren Robin Paulsson. Och det var ju så att när han skulle komma in i sin komikerkarriär så satt han ju så här att nej, men jag ger det här 2 år. Lossnar inte, så skiter jag i exakt allting.
Då är jag inte rolig längre.
Nej. Och det där tycker jag väl så här, det är ganska många som är på det. Att de kanske är på ett jobb, är på en utbildning, är en relation. Där de bara så här vantrivs.
Ja.
Stämmer det, Lena? Du som känner så här alla olika typer av djur.
Ja, det var väl att ta i, men jag tror att det stämmer rätt väl. Det är nog ganska vanligt att man stannar kvar lite för länge på en väg som man kanske borde lämna. Avtagsvägen eller påfart till en ny väg. Det kan gälla jobb, plugg, relation, allt. Därför man, det är lite obekvämt att byta. Och det är lite obekvämt att välja nytt. Och ibland kanske man känner sig, ja men, har jag valt fel? Har jag misslyckats? Men det är rätt smart som han gjorde. För speciellt komikervärlden tycker jag verkar vara lite tuff. Man ska stå upp där och så ska man försöka få en halvfull eller helfull publik och skratta på rätt ställen. Det är ju rätt grymt om det bara är helt tyst Ja, då har man inte lyckats då. Men det kan lika mycket bero på dålig publik. Men det kräver ju...
Det är alltid publikens fel.
Ja,
inte
alltid publikens fel. Nej, det är klart att det kan vara att man är rätt dålig. Jag skulle inte vara så bra, tror jag. Men sen vill man ju då övertyga sig själv. Men det här kommer att bli bra. Jag kan bli bättre. Jag kommer att göra det här bättre. Men sätter man då ett utsatt tidsmål, som han gjorde 2 år. Ja, men har du inte lyckats på 2 år, då är det förmodligen ingen bra komiker. Då ska du nog hitta på något nytt. Aha. Och så skulle ju egentligen många fler göra, oavsett profession.
Men har du varit i det läget också, att du har varit på en arbetsplats eller varit på ett ställe där du känt så här, nej men alltså, jag är bara här till december. Sen säger jag upp mig eller jag skiter i allting. Jag lämnar skeppet. Hoppar av skutan.
Det lät så dramatiskt.
Går av från skateboarden. Kliver ner från cykeln. Lämna tillbaka glassen.
Kasta mig från taket.
Går du från restaurangen?
Ja, alltså jag... Ett par gånger under mitt yrkesliv har jag absolut haft den typen av jobb som jag känner, nej men det här blev ju inte vad jag hade tänkt.
När
det
då?
Här var väl inget kul.
När då? Häng ja, ut.
100 år sedan. Alltså, jag gjorde min första karriärdel var ju på SEB. Och jag gjorde fantastisk karriär, blev bankdirektör och sådär. Och så var jag i Singapore. Så kom jag hem... Och tänkte jag, japp, nu bärskar jag ju världen.
Jag trodde du sa att du var single and poor. Single and poor.
I was married and rich. Single and poor, ja, det var ingen
single
bra...
and poor, nej, det var i Singapore.
Ja, Singapore. Och då tycker man kommer hem och har internationell erfarenhet och tror att nu ligger alla vägar öppna. Och så var reaktionen, oj, kommer du hem nu? Ja, vi ska se om jag har någon skrivbord ungefär. Och så fick jag en... Jag var ju bankdirektör, men jag hade en ganska meningslös tjänst. Som inte utmanade mig ett skit. Och då tänkte jag, nej men det här vet jag inte riktigt om jag ska hålla på med. Och då sa jag nog ungefär, ja jag ger det ett år. För det är bra för CV då kanske. Men sen hoppade jag faktiskt, det var då när jag lämnade SEB. Och det var för jag var inte utmanad längre. Då gick jag till en norsk bank. Ja.
Ja, just det. Det var, visst var det Guleböj Bank och Finans?
Ja, så heter de. Så vill jag minnas att de heter.
Ja, just det. Ja. Ja,
det är men det viktiga är väl då att man känner att det här var inte som jag hade tänkt mig. Då får man inte stanna kvar, för då blir man ju rätt tråkig. Man blir ju utvecklad till sig själv och man blir inte bra för omgivningen. Man gör inget bra jobb. Utan man ska, ja, men då får man bestämma sig. Nu byter jag bana. Nu byter jag... Det är samma om man har en dålig chef. Du kanske har ett jätteroligt jobb egentligen, men en dålig chef hjälper inte det. Byt chef, byt jobb. Man ska inte vara så rädd för att ändra sin situation.
Det där håller jag verkligen med om. Alltså att, och det tror jag att de flesta liksom är lite rädda. Och ja. Jag har också varit jätterädd. När jag jobbade som säljare i 7 år, sen skulle jag sluta och starta mitt första egna bolag. Mm. Alltså, jag vet inte hur många sömnlösa nätter och dagar jag hade för att jag skulle våga gå in till min chef. Man har jobbat där 7 år. Det känns som att det går inte att se upp. Det känns som en familj. Det går inte att bryta mönster. Det var som att man var fastkedjad och med hela sitt mindset. Där allt säger, du har heltidsjobb. Du har lån via banken. Du kan inte riska allt du har.
Och företaget har satsat på dig. Du har fått gå utbildningar.
Ja.
Du har fått lön. Men
ska du svika? Ska du svika din chef? Ska du svika dina kollegor? Ska du svika allting? Det var svårt beslut.
Då kände jag när jag lämnade SEB. Men det var ju 100 år sedan. Jag är lite förvånad. Du som är så ung kände likadant. För jag trodde att idag är det ett naturligt steg. Man byter jobb regelbundet.
Ja. Jag var ju där länge. 7 år. Ja. Jag var där med 20-27. Så ja, det var ju typ hela
första,
mitt...
Det är också ditt första jobb, va? Ja. SEB var mitt första jobb. Då känner man, här har de satsat på mig. Och jag har blivit,
de har gjort mig till den jag är idag. Ja.
Och så tackar jag genom att säga upp mig och byta.
Ja. Men det är oförskämt, otacksamt.
Man är skyldig sig själv den chansen, kan vi bara konstatera. Tur att du gjorde det, Alexander.
Ja, så. Jag kan säga, jag hade ju garanterat inte suttit här med dig om inte jag hade gjort det.
Nej.
För att det ena föder det andra hela tiden.
Ja. Och det är det man måste lära sig.
Så våga misslyckas.
En fot i taget, och det leder alltid till något nytt ställe som man inte har tänkt sig. Ja,
alla vägar leder till Mekka.
Eller Rom.
Rom. Våran Gud i Mekka.
Ja.
Du är väl troende, Lena?
Ja, men jag är ju troende på mitt eget sätt.
Du tror på dig själv?
Nej, jag tror på goda krafter. Alltså det finns saker och ting som jag tycker är svårförklarade vetenskapligt och logiskt.
Berätta. Utomjordingar?
Nej, inte utomjordingar.
Samer?
Nej, samer finns ju, så det kan vi bevisa. Nej, men jag vill tro på någonting. Nu blir jag lätt flummig, så jag gör det här väldigt kort.
Nej, men kör. Jag tycker att nu har vi kommit in på en liten spännande punkt här.
Ja, Det finns någon sorts andlig ådra i mig som vill tro på högre krafter. Sen tror inte jag på Gud som en farbror med skägg som gör gott och som konstigt nog gör ont ibland. Utan jag vill tro på dels människans inneboende godhet egentligen, men också på en högre kraft.
Men då hoppar vi från själavandring till vår egen vandring. Och ja, nu tycker jag att du och jag vandrar härifrån. Vandrar vidare
i våra liv. Vidare.
Så stort tack till dig, Lena.
Tack själv, Alexander.
Tack. Fan Gangs Body with Alexander Kalleros.